Välkommen till Företagarpodden med mig, Benjamin Dosa, vd på Företagarna. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för Sveriges startups och scale-ups? Vilka åtgärder krävs och hur kan vi gemensamt göra en insats? Det ska vi fokusera på i det här avsnittet och varmt välkommen till dig som lyssnar. För att diskutera det här så har jag glädjen att ha med mig Stina Lantz, vd på branschorganisationen CISP, Swedish Incubators and Science Parks och Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin. Varmt välkomna.
Tackar.
Tackar.
Första frågan till dig Stina. Vad är egentligen en inkubator respektive en science park?
En science park är, brukar jag säga, att det är ett ekosystem. Det är ofta en fysisk plats där både jättestora företag, mycket mindre företag och små företag finns i närheten till universitet, så att du har mycket studenter och så vidare också. I en kommun, så att jag ska säga att de flesta stora universitetsstäder i Sverige har en större science park. Och science parken i sig är ofta en ganska liten organisation som driver projekt och aktiviteter tillsammans med alla de här olika intressenterna som är i och runt science parken för att de ska hitta varandra och göra bra saker tillsammans. Mycket innovationsarbete, samarbeten. En inkubator är en organisation som hjälper ett väldigt litet företag. Då pratar vi någon som ofta är ganska oerfaren entreprenör att bli lite mer erfaren. Så att man är ofta en inkubator ungefär 2 år. Normala företag som kommer in i en inkubator bygger ofta på ett patent från universitetet till exempel. Och under inkubationstiden får man hjälp. Man lär sig jättemycket om företagande, alltså hur man driver ett företag. Men du får också väldigt praktiskt hands-on hjälp med att hitta investerare, hitta kunder, rekrytering och så vidare. Allt du behöver i din första resa.
Och en inkubator, är det också en fysisk plats, ett kontor, eller är det mer affärsrådgivning?
Jag skulle säga att det är mer, de sitter ofta på en fysisk plats och har ett kontor. Men det är en process. Alltså du är i en inkubationsprocess, att som företag kanske du är inne på den här fysiska platsen. Lite beroende på, men 1-2 gånger i månaden beroende på vad du behöver. Men programmet eller processen du är i. Många har det på, kan du vara med i en inkubator på distans också. Du behöver ju nödvändigtvis inte sitta någonstans.
Och vad gör ni på CISP egentligen? Och varför är just den här gruppen så viktiga tycker du?
Det som våra medlemmar har gemensamt är att man jobbar med små företag med hög innovationshöjd. Du har en hög immaterialrättslig produkt eller tjänst som du behöver utveckla. De här företagen, det är det vi kallar för innovativa startups. De är ju väldigt intressanta ur ett Sverigeperspektiv för att det är ofta de som står för stora exportintäkter om de lyckas bli så pass stora så att de kommer ut på en global marknad. Väldigt mycket av de forskningsresultat vi får från universiteten för att liksom kommersialisera det, ta ut det på marknaden, så behöver det gå den här vägen att bli ett företag. Och i Sverige har vi dessutom jättefina förutsättningar för forskare att ta ut sina resultat på marknaden, för eftersom vi har det här lärarundantaget där forskaren själv äger sina patent och har möjlighet att bygga företag på sin forskning.
Spännande. Innan vi går vidare, en sista fråga på det här temat. Har du några exempel på världsledande företag som har startat sin resa i en science park eller en inkubator?
Ja, men jag tänker att ett företag som man förmodligen använder dagligdags, det är till exempel Klarna som kommer från Handelshögskolans inkubator. Och det är väl ett av de där superkända exemplen som de allra flesta har i sin mobil. Men många av de här bolagen blir inte så där superkända så att de står på löpsedlar när man använder de här prylarna eller tjänsterna varje dag. Eller man känner i alla fall inte till att man använder dem. Ett exempel är Graphmatech, ett företag från Uppsala som kommer från Uppsala universitet från början, forskning där, som tillverkar ett material, ett grafenmaterial som är patenterat, som hjälper batterier till exempel att fungera otroligt mycket bättre. Så det blir liksom ett insticksmaterial till någonting som hela världen skriker efter just nu. Ett annat företag är Selfion, där man byter ut ett membran i just batteriet till exempel mot ett cellulosabaserat membran som gör att hela batteriet har möjlighet att bli biologiskt nedbrytbart. Det är rätt fantastiskt, men det är ingenting som du kommer att höra någonting om man säger så på löpsedlarna. Ett annat företag från Göteborgs universitet, GU Ventures, som heter Cellink. Det är superspännande. De printar celler. Så att du kan använda bioprintade celler till exempel i test- och försökslabb för att snabba på läkemedelsutveckling.
Häftigt. Pernilla, vi på Företagarna driver ju väldigt många frågor gentemot politiken, och vi har ju en väldig bredd på våra medlemmar. Finns det några samhällsfrågor du har identifierat som är särskilt viktiga för just den här gruppen innovationsbolag?
Ja, överlag skulle jag säga att de samhällsfrågor som är viktiga för innovationsbolag inte skiljer sig så väsentligt åt från vad som är viktigt för andra sorters bolag. Alltså det kan ju naturligtvis variera något beroende av branscher och affärsmodell och liknande, men ja, generellt sett så stämmer de viktigaste frågorna för innovationsbolagen väl överens med företagarnas prioriterade frågor i stort. Och då handlar ju det om tillgång till kompetens. Det handlar om minskad regelbörda och sen också välutformade skatter som stimulerar till innovation och tillväxt. Och då är det ju, just för innovationsbolag, om man tittar på tillgång till kompetens, så behöver ju de ofta den här högutbildade arbetskraften. Och då behövs det ju kunskapsuppbyggande insatser då, som stimulerar till både utbildning och forskning. Och sen så också en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Och det är ju frågor som gäller för flera andra bolag också. Men här ser vi ju till exempel just nu att det, vi kan uttrycka en oro kring att man ser att det är begränsningar på arbetskraftsinvandring till exempel. Och det sänder ju signaler om hur Sverige ses som ett attraktivt land då för kvalificerad arbetskraft. Vad gäller minskad regelbörda så är det ju de små bolagen som drabbas hårdast av olika administrativa pålagor och regler. Och där ser vi ju att en företagare i snitt måste använda 8-10 timmar i veckan för att lägga det på administration då. Och därför är det väldigt viktigt att regelverket är liksom effektivt, tydligt och förutsägbart. Och det gäller ju för alla. Och samma sak egentligen om man tittar på skattesidan. Det liksom måste vara präglat av enkelhet, att det är långsiktigt, förutsägbart och att det stimulerar då till tillväxt och innovation. Och här ser vi ju att liksom innovationsbolag, de kan ju tendera att vilja flytta sin verksamhet om man ser att det är lägre skatter i andra länder. Det kan ju också vara så att det leder till osäkerheter och högre risktagande om det hela tiden förändras i reglerna kring skatter. Men också kan man ju se att liksom, får man skattelättnader för forskning och utveckling, då kan ju det istället stimulera till att man faktiskt vill investera mer i innovation här i Sverige. Så att det här måste man verkligen tänka på ordentligt, och här, till exempel också formulera bättre regler vad gäller expertskatter och personaloptioner till exempel.
Mm. Kan du ge några exempel på hur företagen också jobbar för att få igenom de här förslagen?
Ja, vi svarar naturligtvis på remisser. Vi sitter med faktiskt i 3 aktuella utredningar just nu på olika frågor. Det är allt ifrån optionsbeskattning. Det handlar också om den här särskilda skattelättnaden för internationella experter och sen avdrag för FoU-tjänster. Så just nu sitter vi med i 3 utredningar som är på gång i de här frågorna. Och där blir det jättespännande att följa nu 2024 och 2025 vad som kommer att hända här. Och då naturligtvis har vi en expert i utredningen som ger inspel, och sen får vi svara på remisserna och ligga på mot politiken i de här frågorna. Vi kan ju passa på också att ta fram parallella analyser själva och passa på att synas i samhällsdebatten naturligtvis.
Mm. Spännande. Stina, vad skulle du säga utmärker svenska startups som går via en inkubator eller en science park? Finns det, jag tänker mig, du nämnde patent, och tänker jag kanske läkemedel, industriprocesser. Finns det några likheter? Är det vissa branscher som är överrepresenterade?
Jag ska säga att Sverige är ju extremt starka på life science. Här har vi väldigt bra mekanismer också för att kommersialisera olika typer av life science-resultat in i företag. Så det är absolut ett av våra stora styrkeområden. Den andra jättestora styrkeområdet som vi har, det är ju klimat. Och då är det nästan allting kopplat till klimatet. Så att det är inte bara CO2-utsläpp. Det är rätt lätt att bara fastna i den typen av klimatföretag. Men vi har också otroligt intressanta bolag när det kommer till exempel vattenrening, biologisk mångfald, också produktion, stålproduktion på mer gröna sätt, återvinning av restprodukter, den typen av företag också. Sen har vi ju i Sverige, vi har ju också en otroligt stark startup-scen som inte normalt sett kommer från inkubatorerna, men där ändå finns ganska intressanta kluster, alltså spelkluster kopplat till Science Parks, till exempel inom gaming. Så att områdena är väldigt, väldigt breda, men de som verkligen behöver den här typen av support som en inkubator kan ge, de har ofta lite krångligare teknologier som tar längre tid att utveckla.
Det kan jag tänka mig. Och om det är någon som sitter och lyssnar på det här avsnittet och har en sån snilleblixt idé, kanske forskat på Chalmers eller Linköpings universitet i tiotals år och vill ta nästa kliv och kommersialisera den här idén, vad är det viktigaste att ta med sig? För att en sån person, tänker jag mig, kanske inte har drivit företag tidigare, men sitter på enormt mycket kapacitet och kompetens inom sitt specifika forskningsområde.
Och där säger du någonting väldigt viktigt, och där tror jag också att vi skulle kunna tjäna på att ha mycket mer samröre mellan de här fantastiska forskarna vi har och många av företagarnas målgrupper. För att entreprenörskapet är också en superskill som du behöver. Det räcker inte med att du är produktexpert ofta om du ska lyckas bygga ett företag som går bra framåt. Så till exempel just i Linköping och LEED, som är inkubatorn som är knuten till Linköpings universitet, har ett matchningsprogram där man hjälper forskare att träffa entreprenörsdrivna människor under ett år, och där entreprenören då kanske får testa flera olika forskningssamarbeten och resultat och bygga hypotetiska affärsidéer kring det. Ett sånt företag till exempel är Selfion, som gör en jätteintressant applikation med hjälp av cellulosa, där man byter ut ett membran som finns i princip i alla batterier från dagens otroligt miljöfarliga ämnen till ett nytt membran som är helt baserat då på skogsrestprodukter, cellulosa. Och det är forskning som kommer då från både KTH och Linköpings universitet tillsammans, som är ihopparad då med en entreprenör och blir ett företag.
Spännande. Vad brukar vara det svåraste i en sån här kommersialiseringsprocess? Är det att hitta kapital? Är det att få olika typer av tillstånd på plats?
Tyvärr skulle jag svara att det är väldigt mycket i den här processen som är väldigt svårt. Kapitalanskaffning 1, den är utmanande, speciellt om det är en teknologi som är helt oprövad. Det är ingen som kan säga att ja, men den här kommer att lyckas, för du är inte i det skedet än. Du har inga kunder som kan intyga att ja, men vi kommer faktiskt kunna använda det här. Så att den tidiga fasen är superutmanande. Och speciellt, alltså, ju svårare, mer avancerad teknologin är, desto svårare är det. Och här har vi något som heter holdingbolag i Sverige, och det är universitetens sätt att hjälpa till att hitta kapital och finansiera upp de här väldigt tidiga idéerna. Men de har väldigt lite pengar i Sverige om vi jämför med många andra länder. Det finns fler steg i hela kapitalresningskedjan som också är svår. Vi har ganska svårt i Sverige att som entreprenör, när du kanske har gjort dina första testomgångar av ett nytt material eller en ny produkt och behöver skala upp och bygga nästa fabrik för att kunna börja producera det här materialet i mycket större skala, och det är då vi också får jobben. Där har vi inte heller riktigt fungerande lånemekanismer, för det mesta som finns i Sverige bygger på att du ska kunna, dels att företaget ska ha funnits ett bra tag och att du ska kunna bevisa orderingångar, och det där hänger inte alltid ihop.
Och när du säger holdingbolag, är det då universiteten som har ett slags eget venture capitalbolag som de kan stötta med kapital till såna här idéer?
Ja, alltså, holdingbolagen är ofta ägda av universiteten, men de är fristående, och det är kapitalbolag, precis som du säger. Man investerar i tidiga idéer.
Mm. Pernilla, om vi ska ta lite helikoptermakroperspektivet på det här, varför är den här typen av nystartade startups och scale-ups viktiga för svensk ekonomi och tillväxt?
Ja, vi kan ju backa lite tillbaka och titta på vad som genererar tillväxt. Och väldigt förenklat så handlar ju det om att både bygga upp kunskap och förstärka den här kunskapen och sen omsätta den i innovationer som kan spridas i samhällsekonomin. Och det är ju olika entreprenörer eller startups då som då tar fram nya produkter, tjänster, processer och liksom får igång dem och att spridas i ekonomin, som gör det här att vi får tillväxt och kanske en produktivitetsutveckling då. Och då ser vi ju att liksom startups är ju Vi såg din rapport här om hur startups leder till jobb och tillväxt. Att de bidrar tydligt till detta. Och att på så sätt så, ja, så ser de ju till att både förbättra människors liv genom sina innovationer, men också då att skapa jobb och leda till ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Då. Så att på så sätt så kan man ju se att de här nya innovativa bolagen är viktiga.
Jag tänker det som också är väldigt intressant är om vi tittar på Sveriges export. Så det som exporteras utanför EU från Sverige, det är 95% av det är ju höginnovativt. Det vill säga det är patentintensiv export. Där vi har stora, det kanske inte behöver patent, men det är stora immaterialrättsliga tillgångar. Och det är ju verkligen någonting vi behöver fylla på, för vi är ett otroligt exportberoende land i Sverige. Och ur det perspektivet så blir de här tillväxtbolagen extremt viktiga. De behöver komma till den punkten att de börjar bli våra exportbolag så att vi kan hämta hem skatteintäkter till vår välfärd.
Mm. Stina, Pernilla nämnde precis att ni CISP har släppt en rapport som just fokuserar på hur Sverige kan förbättra förutsättningarna för den här typen av bolag. Vad kan du sammanfatta vad ni kommer fram till?
Den rapporten finns att ladda ner på vår hemsida. Det är CISP.se. Och jag kan säga att huvuddragen i den här rapporten som jag vill skicka med är att vi tycker väldigt ofta att vi i Sverige är otroligt duktiga på den här typen av tillväxtbolag, det vill säga starta på det vi kallar för scale-up. Men när man börjar skrapa lite grann på ytan så ser vi att det är otroligt många länder i Europa som till exempel inför regellättnader som gör att det är mycket mer attraktivt och lätt för ett nytt företag att starta upp och växla upp där än vad det är här. Och det här gör oss ju väldigt bekymrade. Det blir ju en ganska osund konkurrenssituation på den inre marknaden. När ett företag, till exempel i Italien, kan slippa arbetsgivaravgifter de första 5 åren. Jämfört med hur vi har i Sverige. Och det här blir inte jättebra. Så det ska jag säga, det är väl sammanfattande huvuddragen i rapporten. Att vi behöver vara väldigt vaksamma på vad andra länder gör. Så att det inte våra egna företag förfördelas.
Att vi inte blir nöjda feta katter helt enkelt och
exakt.
Bara antar att det växer fram massa häftiga, nya, spännande bolag. Var det någonting i rapporten som var förvånande eller som vad berörde dig mest i den?
Ja, men under arbetet med rapporten så har vi ju pratat med otroligt många individer och det ska jag säga, det som berör mig mest är när jag träffar såklart en entreprenör som har lagt ner sin själ, kanske ofta tyvärr försummat både fritid och familj de senaste 10 åren. Jobbar dygnet runt för att få fart på ett företag med en fantastisk idé som faktiskt kan bidra till både en bättre värld för att den har klimatbäring. Men också såklart till skatteintäkter och jobbtillfällen och så vidare. Och så lyckas de inte hitta medlen, till exempel kapitalet då, för att kunna bygga sin första fabrik så de kan producera på sina kundordrar. Det gör ju ont i hjärtat. Det är ju människor och det är slitsamma människor som verkligen inget hellre vill än att bygga sina företag och stanna i Sverige och bygga företagen också. Men när man hör då vilka erbjudanden de kan få, till exempel från Tyskland eller nu USA, då blir jag lite orolig att vi inte riktigt lyckas behålla de här fantastiska entreprenörerna och deras företag här.
Det finns ju flera länder har jag läst, både delstater i Kanada, USA, Sydkorea som har gått fram med det som kallas för sandlådor. Där man, det kan vara en tidsbegränsat eller det kan vara geografiskt begränsat i den här säg, science parken. Då gäller det inte lika tuffa regelkrav som för resten av företagen i 5 år tills man står på egna ben. Är det någonting ni har tittat på också?
Det är ju precis. Vi i Sverige är ganska dåliga på att våga utnyttja möjligheter till att skapa undantag från regler. Ett regelverk är ju såklart liksom det företagande regelverket där det finns utmaningar som vi behöver adressera. Men det finns ju en massa andra regelverk, till exempel miljötillstånd, till exempel kopplat till digitalisering. Det är otroligt många innovativa startups inom AI. De behöver full tillgång till data, gärna offentlig sektors data och så vidare. Och det är nästan omöjligt i Sverige att kunna få tillgång till det du behöver. Och där kan man göra sådana här regulatoriska sandboxes, alltså sandlådor. Och det tycker jag vi skulle bli otroligt mycket modigare på att göra. För det är väldigt svårt att skapa ett företag också, eller skapa en lösning om du inte har den här accessen till exempel datan du behöver för att testa och utvärdera.
Pernilla, regulatoriska sandlådor, hur låter det?
Jag tycker det är bra. Jag tycker man ska faktiskt testa i betydligt högre grad och tillåta den möjligheten att faktiskt pröva i mindre skala och sen lyfta upp det mot fler om när man ser att det fungerar.
Det närmsta vi har i Sverige är väl UF-företagande egentligen, som är en väldigt liten skala och för en väldigt begränsad grupp. Mm. Pernilla, när vi tittar på våra mätningar och andra publika mätningar så kan man se att det är ju relativt enkelt att faktiskt formellt starta ett bolag. Men det är väldigt få bolag som växer och blir lönsamma. Vad tror du det beror på?
Ja, det finns ju flera faktorer som bidrar här. Alltså just när det gäller de här forskningsintensiva företagen så handlar det bland annat om att tiden från forskningen till att ta sig till marknaden är ofta lite längre. Mycket kapital krävs också ganska ofta och man har en större risk. Och ofta behöver man ju också den här spetskompetensen för att verkligen lyckas. Samtidigt så vet man att avkastningen verkligen kan bli stor när man lyckas. Och att den blir stor både för företagen som är inblandade och för hela samhället. Så att det finns många delar där då. Men vad ska man göra i åtgärder där då? Det är väl liksom, som ni var inne på tidigare, liksom, finansieringen är ju en. Och det är ju, kan ju vara svårt att få, särskilt i tidiga stadier. Och investerare kan ju vara försiktiga just när man ser att det är en hög riskprofil också. Jag kan återkomma till liksom, våra förslag lite senare där. Men man kan ju också se det apropå det här med tillgång till kompetens. Här ser man ju apropå att vi var ute och tittade lite internationellt vad man gör. Och man kan också se att Tyskland har varit ett framgångsland här. För de är på gång att ändra sina regler om optionsbeskattning. Och man vill göra då landet mer attraktivt för den här högkvalificerade kompetensen. Och det här är ju liksom just ett sånt område där vi ser att vi måste vässa oss och verkligen var med i matchen för att inte tappa den här konkurrensen. Och där ser vi ju, som jag nämnde tidigare, de här olika utredningarna som är igång, både på optionsbeskattningsområdet och på expertskatten och det här avdraget för FoU-tjänster. Det får vi verkligen följa och benchmarka oss internationellt och sen se hur bör vi lägga oss här. Och så att vi har just de här konkurrenskraftiga skatterna.
Pernilla, du nämnde Tyskland, men om man går till Sverige, Pernilla, partiet får egen majoritet i riksdagen, du är statsminister, men du får bara driva tre reformer för att förenkla för den här typen av företag. Vilka är dina tre favoritreformer då?
Oj, oj, oj. Ja, svårt. Ja, men finansieringssidan är ju jätteviktig. Det måste ju vara någonting på finansieringsområdet, någonting på kompetensområdet. Som man skulle liksom jobba för. Ja, men jag gillar det här förstås då med personaloptioner. Att liksom verkligen göra det enklare att de som jobbar och kan bli delägare i bolag på ett förmånligt sätt kan investera för att på så sätt jobba fram det här företaget och mot nya höjder så att säga. Och det måste bli mer förmånligt och vara internationellt konkurrenskraftigt. Sen är det med om vi ser till möjligheten att ta in, ja, på så sätt så får vi mer kompetens helt enkelt. Det är liksom hur man då kan attrahera internationella experter till exempel. Sen behöver vi liksom se på olika sätt att kunna få in finansiering från andra håll. Och där har vi lite förslag också faktiskt. Men de tänkte jag faktiskt återkomma till lite senare. Men jag kanske ska bläddra fram dit lite nu redan. Det finns ju möjlighet till investeraravdrag där man kan få privatpersoner att investera. Där har man inte höjt de här nivåerna på mycket lång tid. Så att, kan man höja gränsen för hur mycket man kan investera och dra av då till hälften. Just nu är det ju om man kan investera 1,3 miljoner så får man ju dra av halva summan på sin investering och få avdrag på skatten. Men den tycker vi att vi kan öka. Till exempel. Så det är väl liksom ett förslag för att se till att man får fler privatpersoner att investera. Och där kan man också se över vad man kan göra på ISK-konton för att se till att man kan investera i onoterade bolag också för att få igång dem också. Så där väl, där lyckas jag faktiskt få till tre förslag då.
Ja, men spännande. Just det med personaloptioner tror jag är extremt viktigt. För det här är ju ofta företag som har lite pengar men stor potential. Och ska man lyckas locka till sig topptalanger så måste det funka smidigt och vara så billigt som möjligt. Stina, du nämnde tidigare att det är många företag som går via Science Parks och inkubatorer som jobbar just med klimatfrågan. Och både skapar nya arbetstillfällen, se till att Sverige blir mer hållbart. Hur kan man underlätta för de här företagen mer? Och finns det några spännande trender där också?
Jo, men det finns det absolut. Och jag menar, förutom de sakerna som Pernilla tog upp här, så har vi också regulatoriska hinder kopplat till när du vill testa eller när du ska provinstallera din första utrustning. Ofta, det här är ju ofta prylar, miljötekniska hårdvaruinnovationer om man säger så. Och då krävs det rätt mycket tillstånd för att du ska kunna få sätta den här i bruk och testa den på en sajt eller ute hos en kund och sådär. Och de här processerna kan ju ta superlång tid. Jag har historier om när bolag har fått vänta 1,5 år på att ens få börja ta sin första testmaskin i bruk. Och det är klart att 1,5 år i ett väldigt litet företags resa, det är jättelång tid. Och tid där du bara sitter och egentligen då och slösar dina investerade kronor för att du behöver vänta på tillstånd. Det blir mekanismer som inte gör att vi skyndar på tillväxten av de här bolagen. Så där finns det finns väldigt mycket kopplat till byråkrati och tillståndsgivningsprocesser just inom miljöområdet som jag tycker vi skulle kunna titta på och göra mycket bättre.
Det låter ju helt galet. Här har vi ett företag som kan göra något mer effektivt, bidra till att Sverige och världen blir mer hållbart, skapa nya jobb, bidra till nya skattekronor, och så sitter man bara och väntar. Så det tycker jag låter bra. Pernilla, vi har ju återkommit till just den här kapitalfrågan, att tillgången till riskkapital ofta är helt avgörande för den här typen av företag. Har företagen några förslag på policyförändringar kopplat till det?
Ja, det var ju bland annat det här med finansiering direkt från privatpersoner, om man ser på investeraravdrag som vi sa. Både höja taksumman och öka avdragsmöjligheten var vi inne på faktiskt. Mm. Men sen så ska vi se vad vi har egentligen för mer. För vi har ju redan, tycker jag, en relativt stor riskkapitalsektor i Sverige. Men tyvärr så kanske de här private equity-bolagen inte allt för ofta lånar ut till de här startupsen i så hög grad då. Men då ser man ju också att om man ska säga, man vill inte ha någon statlig riskkapitalsatsning. Det är det som vi har sett att de här exemplen från tidigare, både med det här Fourier Transform och Inlandsinnovation, det är som snarare blivit sån här bransch- eller regionalstöd som inte har fungerat. Så det är ingenting som vi efterfrågar. Men vi ser väl att Almi har en viss marknadskompletterande funktion. Men vi ser då att de här privata investeringarna, det är liksom ändå den viktigaste delen om man ska liksom få en långsiktigt hållbar tillväxt här då. Och då är det ju det här exempel med investeraravdrag som är en sån puck. Och sen skulle man ju kunna titta på det här investeringssparkontot också. Med onoterade bolag som jag menar. Skulle kunna göra skillnad. Men sen tror vi också att juridiska personer skulle också kunna få möjlighet att göra de här investeraravdragen. Så då liksom för att öka möjligheten till både med summan och avdragsmöjligheten, men sen att få in fler aktörer som faktiskt kan omfattas av det här skulle ju faktiskt ge effekt. Och då tror vi att på så sikt skulle det öppna för fler möjligheter för de här små bolagen att attrahera kapital.
Stina, du sitter och nickar. Håller du med?
Jo, men något som jag verkligen behöver trycka på, det är ju det onoterade. För de här bolagen är inte noterade, de som vi pratar om. Det kommer ta lång tid innan de ens ska noteras. För att en notering är också en ganska krävande process och tar tid i sig. Så det är jätteviktigt att alla eventuella reformer omfattar onoterade bolag. Sen tycker jag, precis som Pernilla sa också, det finns ju en otrolig möjlighet för våra stora svenska industriföretag till exempel. Om nu juridiska firmor också skulle kunna ha möjligheten att få den här typen av avdrag. UK har ju gjort väldigt intressanta insatser på det området. Så att, där är det också väldigt intressant att om du har ett innehav som du går med vinst på. Om du väljer att återinvestera den vinsten så slipper du vinstskatt. Om du väljer att återinvestera vinsten i ett litet innovativt företag som är onoterat eller faktiskt också i social innovation. Och det är ju ett väldigt enkelt sätt, antingen som privatperson eller juridisk firma, det gäller båda. Så det är ett väldigt enkelt sätt att få stora företaget kunna börja jobba med små företag, alltså nya leverantörer, men också få privatpersoners pengar att jobba istället för att man betalar in en skatt på den här vinsten till staten, så använder man de här pengarna istället och sätter dem i jobb igen på marknaden ganska direkt. Det tycker jag är någonting som vi verkligen skulle kunna ta efter.
Verkligen. Det är ju ofta redan skattade pengar dessutom i första ledet. Stina, Sverige är ju ett litet land, litet språk. Ligger i, vi kanske tycker att det är epicenter av världen, men jag vet inte om världen håller med oss om det. Vad säger er rapport om behovet av att hitta kompetent arbetskraft från andra länder och vilka förändringar behövs för att matcha företagens behov bättre?
Jag skulle säga att det här är ett jätteutmanande område för de här småbolagen. Jag tror för alla småbolag. Den nya regeln för minimilöner till exempel nu för arbetskraft ställer till det otroligt mycket. När du är ett litet företag, eller så, säg att du är en internationell forskare som är här i Sverige, eller en internationell masterstudent, då är oftast det enklaste sättet att få jobb i Sverige och börja i ett annat litet företag. Det är mycket enklare att komma in där än att komma in på de här stora jättarna på en gång. Och ofta så ser vi också den alltså startup-scenen till exempel i Stockholm och i alla de stora städerna runt om i Sverige, lite större universitetsstäderna, den är ju internationell, alltså multi-internationell skulle jag säga. Det är jättemånga företag där man har 17-20 olika nationaliteter. Och då innebär den bara den här höjningen av minimilönerna är ett jätteproblem. För att du, även om du får ägande i ett företag, så räknas ju inte det där ägandet, alltså det vill säga de här optionerna, de räknas ju inte in som en typ av ersättning i det här ramverket. Vilket gör att det blir otroligt dyrt för ett helt nystartat företag att anställa och kunna behålla internationell arbetskraft. Samtidigt så är ju de här småföretagen, de är uppbyggda av kompetenser från hela världen. Så att, och med den nya förslagen eller den här utredningen som kom bara nu i veckan, så vi är ju jätteoroliga. Om du dessutom ska gå in på medianlön, tänk dig då att ett nystartat företag som vill samarbeta med en masterstudent från KTH och den masterstudenten som ska börja jobba i det här företaget kanske behöver ha 50-60 000 i månaden. Det är ju helt orimliga lönenivåer om du går in i en liten startup. Så här riskerar vi nu att åka på en rejäl broms.
Verkligen, jag tror att det är ett jätteviktigt perspektiv att ta med sig. Lönegolvet då kommer att ligga på drygt 34 000 kronor. Med arbetsavgifter på det så blir det rätt mycket pengar. Och som sagt, det här är bolag som ofta har lite kapital men stor potential. Att gå in på en lön på sig 25 000 kronor men få vara med i aktieprogram eller optionsprogram, är det ett oseriöst företag? Nej, det skulle inte, jag tror inte någon av oss menar det. Men det här regelverket är ju väldigt fyrkantigt och direkt tvingande. Och det kan ju hindra då en indisk ingenjör för att hoppa på ett sånt här projekt och istället flytta tillbaka till Indien, eller en kanadensisk forskare och så. Så att det här är ju verkligen ett regelverk som kommer att slå hårt.
Och här ser vi också en otrolig orättvisa jämfört med många andra länder i Europa, där de har infört något som kallas för startup-visa. Till exempel Spanien, där anställer du en indisk ingenjör till exempel, då får du, har en garanti på att den får komma in i landet på 14 dagar och få arbetstillstånd. Det, alltså, det kan vi bara drömma om just nu här i Sverige.
Verkligen. Pernilla, byråkrati och regelbörda är ju en annan utmaning som Stina varit inne mycket på. Vad händer inom det området egentligen politiskt?
Ja, faktiskt händer det ju ganska mycket på regelförenklingsområdet just nu, och vi från företagarna har flera politiska segrar på området att faktiskt fira i frågor som vi har jobbat väldigt länge för att förändra. Och det är allt ifrån förändringar i bokföringslagen där fysiska kvitton inte kommer att behöva sparas så länge du har liksom lagt dem digitalt från halvårsskiftet. Och det är också regelförenklingar i regleringsbrev, och där 30 myndigheter får, ett 30-tal får uppdrag att verkligen jobba systematiskt med sitt regelförenklingsarbete. Och vi ser också att man har tillsatt ett förenklingsråd som snart kommer på plats för att verkligen ta fram förenklingsförslag på den befintliga lagstiftningen i Sverige. Så att det händer saker som går i rätt håll. Men naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Och det är ju, vi skulle vilja se betydligt fler automatiserade tillståndsprocesser. Vi skulle också vilja se, om man tänker ett återfört, det här är förenklat rekonstruktionsförfarande. Det är väldigt viktigt för de här mindre bolagen som är lite skakigare, riskfyllda branscher. Och sen även en höjd omsättningsgräns för momsplikten och höjda gränsvärden för revisionsplikt är ju också en fråga som vi lyfter fram just nu, där vi verkligen vill se förändring. Så att liksom, vi har ju väldigt många punkter kvar på vår checklista framåt, men vi ser att liksom, det händer saker nu. Så att det är ju positivt. Men vi har också lagt det här fast track-visumet, för att återkoppla till den diskussionen innan, att det verkligen, den lyfter vi i vårt inspel till forsknings- och innovationsproppen nu.
Ja, det är jättebra och det är så extremt viktigt. Men det går ju inte att en startup i Tyskland eller Spanien eller Portugal får så otroligt mycket lättare att rekrytera och växa sitt företag. De får ju försprång på grund av vart de är födda i princip. Så ska det ju verkligen inte vara.
Mm. Och även där skulle man kunna säga, titta internationellt, titta på Tyskland. Där har man kommit betydligt längre. Man har liksom ett normen kontrollrat som verkligen fungerar som en mix av regelråd och förenklingsråd och har verkligen gått igenom lagstiftning och tagit bort och förenklat hur det ser ut och nått betydligt längre fram än vad vi har då. Så att vi har tittat på Danmark med förenklingsråd, men vi ser att Tyskland är verkligen också väldigt drivna på det här området, så att det gäller att liksom ha utblick och benchmarka oss mot de bästa.
Mm. Om jag tolkar det rätt, så att det går i rätt riktning men kanske lite långsamt.
Ja.
Stina, jag tänker att dina medlemmar, inkubatorer och Science Parks, de får ofta pitcher till varför man ska få vara en del av samarbetet. Om du skulle pitcha till en kanske student eller forskare som har en idé och lyssnar på det här poddavsnittet, varför ska man vända sig till en inkubator eller en Science Park?
Mm, det var länge sedan jag blev ombedd att pitcha, men vi gör ett försök, tänker jag. Om du är en forskare och har ett resultat som du känner i hela magen kan faktiskt bidra till en bättre värld, då ska du absolut ta chansen att höra av dig till ditt innovationskontor, ditt holdingbolag på universitetet eller en inkubator i ditt närområde. Du har en unik möjlighet som svensk forskare genom att vi har det här lärarundantaget att faktiskt bygga ett företag på dina resultat. Och den resan kan du få jättesnabb hjälp med, bara när du hamnar i rätt kontext. Jag skulle också vilja säga att det här är inte bara ett system som är till för forskare som kommer från universitetet, från skolan. Utan det är samma sak om du är ingenjör och jobbar på ett stort eller ett litet företag, men du har en patentidé eller du har en idé. Det behöver inte ens vara ett patent. Väldigt många av våra inkubatorer, man tittar på det vi kallar för inflöde, det vill säga var bolagen kommer ifrån. Så hälften av idéerna i en inkubator kommer ju faktiskt från vem som helst. Det kan vara en sjuksköterska som inser att, men vänta nu, den här processen skulle kunna göra så otroligt mycket bättre om man bara hade haft den här uppfinningen. Så det är samma sak där. Är du uppfinnare och inte kanske knuten till den akademiska världen, så är det också värt att ta en chansen att söka in och se vad du kan få för support. För det är ett jättebra sätt att snabbt förstå och lära dig grunderna i företagarna, men också förstå vad det kommer ta att behöva bygga både din prototyp och ditt företag.
Jag känner mig såld i alla fall. Jag och Pernilla får gå hem på vår kammare och fundera på om vi har några idéer som vi kan pitcha in.
Exakt. Ja, men man vet ju också att det är hälften av egentligen alla innovationer kommer från näringslivet. Man brukar säga att det är 30% som kommer från uppfinnarna och 20% från akademin. Men att liksom, det är ingen som egentligen innovation som är helt, ja, men kommer från ingenstans, utan man måste ju samverka med andra för att utveckla sin produkt, sin process eller sin vara. Och det behövs det här samspelet för att verkligen komma fram med den. Så din pitch, liksom, att man ska samverka kring sin idé, är ju klockren för att liksom, ta sig vidare.
Mm. Och ta den hjälp som finns. Jag menar, alla steg du kan ta för att få just din resa att gå mycket snabbare, nyttja det. Det är faktiskt fantastiskt att vi har de funktionerna som vi har i Sverige för att hjälpa till.
Tänkte att vi avslutar med någon slags call to action uppmaning som ni båda får svara på. Om man nu har lyssnat på det här poddavsnittet tycker om men det här är bra, vad kan man göra för att engagera sig mer i det här?
Och som företagare tycker jag att man borde kunna liksom dela mer med sig av sin historia och sina lärdomar, hur det är att vara en innovatör eller liksom ha driva en startup, och att man verkligen försöker inspirera andra, agera mentor, ja, men se till att man får även fler att engagera sig. Men sen kan man också engagera sig själv i organisationer som Företagarna och verkligen nätverka med andra, skapa nya affärer och även försöka påverka politiken då i den mån man har stött på hinder och problem och vill verka för förändring. Så det är väl min uppmaning.
Ja, men jag stämmer verkligen in vid vad Pernilla säger här. Goda förebilder behövs det alltid. Så att dela med sig av sina företagsresor och inte bara det som har gått bra. Man måste också förstå att bygga ett företag är ju någonting som är ganska svårt. Och det är verkligen inte alla gånger det går jättebra. Men att kunna dela lärdomar även kring det som faktiskt inte fungerade så himla bra. För att kunna ge mod till andra att våga pröva och säga att det är okej att göra fel. Och behöva göra om. Det är också jätteviktigt. Så jag tycker man ska vara lika stolt, nästan i alla fall, över sina motgångar som över sina framgångar. Och våga dela de bitarna. Sen ska jag väl säga också till eventuella politiker som lyssnar på det här. Eller andra typer av personer som sitter i sådana typer av positioner. Så det jag ofta saknar, det är när man tittar och vrider och vänder på hur man ska kunna lägga fram ett nytt förslag. Att ta på sig den här startup-linsen. Och vrida åt det hållet också. För det saknar jag jätteofta. Att det finns kanske en konsekvens av det beslut man tar. Och så tänker man inte på den här målgruppen. För det här är ju Sveriges minsta målgrupp av företag. Och man missar ganska ofta att sätta sig i deras skor. Och förstå konsekvenserna för just den här. Och här är ju Företagarna till exempel en jättebra plats att få hjälp med. Att få de perspektiven. Så, och vi också på SISP. Så nyttja oss mer. Kopplat till utformning av nya regelverk till exempel, så säkrar vi upp att det blir liksom startup-säkrat för framtiden.
Ja, men jättebra inspel, och det är en liten grupp men ofta revolutionerande och helt avgörande för Sverige. Stort tack till er som har lyssnat. Tack Stina och Pernilla för att ni gästade Företagarpodden. Vi hörs snart igen. Klippningen, den är gjord av Petra Thieu och avsnittet är producerat av David Hagen. Tack för att du har lyssnat.